Vad är samvetet för någonting? Ja, det finns de som säger att det är Guds röst. Och det är ju en lite lustig definition, för hur kan vi då ge varandra dåligt samvete om samvetet är Guds röst? Så det kan inte vara Guds röst. Andra säger att samvetet är en moraltabell. En sorts ärftlig instinkt för vad som är rätt och fel. Vi läste igår att ingen av de här definitionerna stämmer. Utan samvetet, det är ett öra. Den som har öron att höra, han hörer, säger Jesus. Vi konstaterade att i syndafallet sträckte sig Adam efter kunskapens träd. Kunskapens träd på gott och ont, som det står. Eller rättare sagt, det träd som ger kunskap om gott och ont. Därför att före syndafallet levde Adam i en fullkomlig relation med Gud. Och den relationen tog sig det uttrycket att Adam hela tiden kunde veta Guds tankar. Gud hade inga hemligheter för Adam. Och därför så visste Adam hela tiden Guds goda vilja för skapelsen. Och han kunde lyssna in den och leva ut. Vi kan se i skriften att när denna tiden är förbi så kommer samma underbara tillstånd på nytt att infinna sig. Första Korinthierbrevet 13. Jag börjar läsa i 8:e versen. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Paulus talar här om nådegåvorna. Och han säger att de är ett provisorium i väntan på det fullkomliga. Så fantastiska som nådegåvorna än är. Av kraftgärningar och helande och profetia och allt vad det kan vara. Ändå är det så att det här är inte fullkomligheten, utan den ser vi fram emot. Och fullkomligheten, den kommer att infinna sig i våra liv när vi kommer att känna Gud lika bra som han känner oss. Min kunskap om Gud ska bli lika fullkomlig som hans kunskap om mig. Och det tycker jag är ett sånt underbart perspektiv. Vem av oss kan säga sig ens känna sig själv ordentligt? Men vi ska komma att känna Gud lika bra som han känner oss. Det är ni. Och då är vi tillbaka där vi började. Därför att då är relationen med Gud till fullo på nytt upprättad. Det finns ingen gräns då längre. Det finns ingen hemlighet hos Gud gentemot människan. Inget förbehåll. Vi har full tillgång till Guds hela personlighet. Och det är gemenskap, mina vänner. Att det inte finns några barriärer, inte några hemligheter. Att inte vara utanförställd i något sammanhang. Vår gemenskap med Gud ska bli fullkomlig på nytt. Så som den var före syndafallet. Nå, Adam, han kunde alltså, så att säga, veta Guds tankar. Och det kommer vi på nytt att göra när tiden är förbi. Och det där sättet att veta Guds tankar, det kallar Bibeln för att samveta. Det är det man har samvetet till. För med samvetet kan man samveta. Och det går alltså så till att Gud tänker en tanke, och i samma ögonblick som han tänker den så är vi medvetna om den. Vi har ett vetande som så att säga är ett avlyssnande av någon annan. Jag alltså höll på att säga tjuvlyssnande, men jag sa det inte. Vi avlyssnar Guds tankar. Det är samvetets funktion. att kunna avlyssna Gud. Och det där, det kunde Adam före syndafallet. Och då kunde han sköta hela skapelsen, för han visste alltid Guds goda vilja. Men sen ville han sköta skapelsen själv, sträckte sig efter kunskap om gott och ont. Det behövde han ju inte före syndafallet. Men nu ville han ha den, och han fick den, men han tappade kontakten med Gud. Och där lever vi idag. Vår gudskontakt är delvis upprättad. Vi har gemenskap i anden med Gud. Men det fullkomliga är ännu inte här. Vi ser fram emot en bättre gudskontakt än vi har idag. Och då skall allting återföras till ursprunget. De brister, de svårigheter, de lidanden och ofullkomligheter vi kämpar med är alla ett utslag av den förlorade gudskontakten. Och alltid är det så att ju mer den kontakten kan upprättas på nytt i våra liv, desto mer kommer vi att få uppleva helande till ande, själ och kropp. För alla våra problem med bristsjukdomar, kan vi säga. Och därför så ser vi att samvetet och samvetandet, detta med att ha en sån fantastisk gränslös kommunikation med Gud, att han inte har några hemligheter, det är alltså nyckeln till en gemenskap med Gud, kan vi säga. Men samvetet är också en nyckel till gemenskap människor emellan. Och det ska vi titta på ikväll. Vi ska gå till Johannes andra kapitel. Johannes evangelium 2. Där ska vi läsa de tre sista verserna, 23-25. Medan han, det vill säga Jesus, var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Jesus, han är för första gången i Jerusalem. Han har gjort många under och tecken. Och det behöver man inte hålla på med länge, för man får en skara entusiaster i släptåg. Och det hade Jesus fått här. De var jätteintresserade. De diggade Jesus, för att tala modern svenska. Men så står det, Jesus anförtrodde sig inte åt dem. Men det var väl konstigt. Varför gjorde han inte det? Ja, det står att han visste av sig själv vad som fanns i människan. De var väldigt intresserade av Jesus, men de var mest intresserade av undren och tecknen. Det gällde att hålla sig framme. Det kunde ju alltid hamna något under och något tecken på ens eget bord med, vem vet. Stekta sparver kan ju flyga in i munnen på en fortare än man anar. Så det gäller att hålla sig framme. Och Jesus visste om dessa entusiastiska och glada och ivriga och intresserade människor, att de var egentligen inte intresserade av honom, utan de var intresserade av det de kunde få ut av honom. Det gällde att få ut så mycket som möjligt. Och därför anförtrodde sig inte Jesus åt dem, stod det. Och det är ju intressant. Jag antar att de såg väldigt intresserade ut, och de lät säkert väldigt intresserade. Men Jesus bedömde dem efter något annat. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Och det här, det är också en form av samvetande. På samma sätt som vi ska komma att, så att säga, av oss själva veta vad som finns i Gud. Och delvis kan vi med våra samveten göra det redan idag, fastän det fullkomliga inte här. Så gick nu Jesus här och visste av sig själv vad som fanns i människorna runt omkring honom. Han gick där och samvisste med folk. Och det gjorde i sin tur att han var inte hänvisad till ögonens och öronens vittnesbörd för att förstå vad det var för människor han hade omkring sig. Han hade ytterligare en informationskanal. Jag brukar kalla den för kanal 3. För ögonen ger oss ett vittnesbörd. Och öronen ger oss ett vittnesbörd. Det är kanal 1 och 2. Men sen finns det en tredje kanal. Och det är samvetets kanal. Kanal 3. Vi ska gå till Apostlagärningarna 16. Se ett annat exempel på kanal 3. Välkända texten som börjar i 16 versen. Paulus och Silas är i Filippi. Och så står det så här. När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: "De här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er." Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for anden ut. Nu läser vi nya översättningen idag. Och här står att Paulus förlorade tålamodet. I gamla översättningen står att Paulus tog illa vid sig. Och det är egentligen en bättre översättning. Paulus kände sig obehaglig till mods. Och det är ju intressant. Här kommer de, Paulus och Silas. Och de är i den högste gudens tjänst. Och de förkunnade vägen till frälsning. Inte sant? Och det var ju precis vad den här tösen gick och sa. Så på kanal 1 och på kanal 2 var allting okej. Där var det jättebra. Stämde till 100%. Men så på 3:an kändes det inte bra. Fastän allting såg rätt ut och lät rätt, så kände sig Paulus inte väl till mods. Och jag tror att det efterhand klarnade för honom att här höll han på att få draghjälp av djävulen i sitt vittnande. Och det ska vi betacka oss för. Riktigt vad den här spådomsanden var ute efter, det kan vi inte få veta av den här texten. Men det kanske var så här, för att i den grekiska världen på den tiden var man enormt intresserad av spådomsandar. Orakler, ni vet. Det fanns ju de som inte kunde fatta ett enda beslut utan att först ha rådfrågat ett orakel. Så de här gubbarna som ägde den här tösen, de gjorde sig säkert väldigt goda inkomster. Och den här tjejen, hon var nog den som styrde stan egentligen med sin spådomsande. Och nu så är hela den här maktapparaten hotad. Paulus och Silas kommer här och nu försöker den här spådomsanden att stämma in i lovsångskören för att om möjligt kunna ta över när Paulus och Silas än har gått. Så nu blir det lite draghjälp från djävulen här ett tag, så ska nog djävulen ta hem spelet sen till sist i alla fall. Men det gick inte riktigt så som det var tänkt. Paulus kastar ut den här spådomsanden. Och sen blir det ett farligt väsen, de hamnar i fängelse och annat sånt där, men en annan historia. På 1:an och 2:an var allting okej, men på 3:an var det fel. Och det visar sig själva verket att 3:an stämde, men 1:an och 2:an stämde inte. Precis som när Jesus var i Jerusalem, kanal 1 och kanal 2 stämde perfekt. Det såg bra ut, det lät alldeles underbart, men Jesus visste av sig själv att det är något sjukt här. Här är det en hund begraven. Nu ska vi gå till Lukas 24 kapitel, så ska vi ha ännu ett exempel. Lukas 24. Vi befinner oss då på vägen till Emmaus. Två dystra lärjungar vandrar iväg till Emmaus. Och det är påskdag. Och Jesus, han hade förutsagt att han skulle lida och dö, och allt hade hänt precis som Jesus hade sagt. Och ju mer Jesu förutsägelse gick i uppfyllelse, desto dystrare blev de. Sen hade Jesus uppstått, hade de fått höra, och det blev de ännu mer förvirrade av. Så att nu visste de inte vad de skulle tro, de var jättedeprimerade när de gick här på vägen. För allt hade gått precis som Jesus hade sagt. Och så kommer det en främling och slår följe med dem och börjar prata med dem. Och han frågar ut dem. Och de berättar om varför de är så dystra. Och främlingen börjar sucka djupt. 25 versen. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Här gick de i solgasset på påskdagen och hade bibelstudium i vägdammet. Det var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Det bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Vad lustigt. Här kommer det en främling. De känner honom inte, de vet inte vem det är. Egentligen är de väldigt deprimerade och dystra och tycker att de har all anledning i världen att vara det. Och ovanpå alla deras motgångar och besvikelser dessa svåra dagar så kommer det en främling och nästan skäller ut dem. För att de inte tror på profeterna, för att de inte har fattat ett knäpp. För att de är tröga i största allmänhet. Och efteråt, efter denna avbasning, så säger de: var inte våra hjärtan brinnande? Vad konstigt. Varför sa de inte: usch vad pinsamt det var när han kom här och talade om för oss hur lite vi hade begripit? Men det var inte så. De hade brinnande hjärtan därför att de gick tillsammans med en som hade ett brinnande hjärta. På kanal 1 och 2 fanns det idel dysterheter, motgångar och avbasningar. Deras ögon kunde inte se någon ljusning och deras öron kunde inte höra mycket som kunde göra situationen gladare för dem. Jesu förutsägelser om hur det skulle gå hade de hört flera gånger förut. Men mannen som gick med dem hade ett brinnande hjärta. Och de upplevde brinnande hjärtan därför att hans hjärta brann. Detta är kanal 3. Och här stöter vi på en funktion i människans liv som vi alla i och för sig är förtrogna med och som vi har ett fint ord för. I vanlig modern vardagssvenska brukar det här kallas för intuition. Och vi tror lätt att om vi bara stämplar på ordet intuition på det här som vi nu talar om, så har vi till fullo förklarat vad det handlar om. Det är bara intuition, säger psykologerna. Som om de visste vad intuition är. Vilket de ju naturligtvis inte vet. De har bara ett ord för det. Och det kan vi naturligtvis ha allihopa om vi vill. Bibeln använder inte ordet intuition utan talar om samvetande. När psykologin talar om intuition så vill man lätt hänföra det till att ja, det är en vag och lite obestämd känsloartad förnimmelse i ens inre. Och den kommer främst ifrån det så kallade kroppsspråket, därför att det vi säger det åtföljs alltid av miner och gester och så här. Och man förstår att läsa lite mellan raderna till följd av de här minerna och gesterna, och så bildar vi oss en lite vag allmän uppfattning om vad det är för en figur vi har mött och träffat på. Men jag har tagit de här texterna för att visa er att intuitionen kan ibland ge ett vittnesbörd som helt strider mot det vi ser och hör. Och om vi tänker efter lite grann så tror jag att det har vi alla erfarenhet av. Man kan ibland, inte minst i den fromma branschen, träffa människor som har rätt förkunnelse, rätt gester, rätt slipsknut. Allting är rätt. Men man känner liksom en liten alarmsignal någonstans inne i hjärtetrakten. En liten obehagskänsla av att jag känner mig inte väl till mods här. Precis som Paulus i Filippi. Man tar lite illa vid sig på något sätt och vet inte vad det handlar om. Många år senare kanske man får en förklaring. Det händer ibland. Och så tänker man, ja, det var kanske inte så dumt det där jag kände ändå. Har du varit med om det någon gång? Ja. Och detta är kanal 3. Därför att samvetet är ett öra. Det är inte en moraltabell och det är inte Guds röst, utan det är ett öra. Eller som vi sa igår, en liten radiomottagare kanske. Med vars hjälp vi kan pejla in olika sändare. Och vi kan pejla in Guds utsändning, men vi kan också pejla in varandra. Och lyssna av varandra. Och jag vågar påstå att lika viktig som den här funktionen är för vår Guds gemenskap, lika omistlig är den också för gemenskapen människor emellan. Låt oss ta ett enkelt exempel. Vi tänker oss ett ungt nyförlovat par som går och utväxlar små kärleksbetygelser. Jag tycker du är den snuttigaste lilla gullegris som finns. Åh, vad rart du säger. Ja. Och det, då tror man kanske lätt att det är orden som föder glädjen i hjärtat. Men det är det inte. För inte förrän orden åtföljs av en bekräftelse på kanal 3 i människans samvete, en bekräftelse av att det här är sant, då först kan man ta till sig kärleken och glädjas av den och växa av den. Det där ser man nämligen ibland när man träffar människor som på olika sätt fått lidit skada, kan vi säga, i sitt samvete. Vi ska komma tillbaka till det imorgon lite grann. Därför att i det läget kan det hända att kanal 3 är utslagen fastän både ettan och tvåan fungerar perfekt. Och en sån människa visar sig alltid vara oförmögen att ta emot kärlek. Det finns ingen kärleksförklaring som riktigt når in på något sätt. Utan det blir bara ord, men ingen upplevd realitet. Och orden räcker inte långt. Det upptäcker man i den situationen. Om det inte finns en bekräftelse i människans samvete så känns orden nästan ofta bara som ett hån. Men där samvetets bekräftelse finns, där kan man ta emot orden och glädja sig åt dem. Nu ska vi tjuvläsa lite i gamla bibelöversättningen också, för nu kommer vi till ett par texter där ordet samvete står. Vi ska titta i andra Korinthierbrevet 4. Bara för att också se i skriften att samvetet har inte bara med Gud att göra, utan vi kan så att säga med samvetet pejla in varandra. Andra Kor 4, verserna 1 och 2. Därför då vi nu genom den barmhärtighet som har vederfarits oss har detta ämbete, så fäller vi inte modet. Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och går inte illfundigt tillväga. Ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefaller oss så inför Gud hos var människas samvete. Det var så här i Korint, dit det här brevet ju är skrivet. Att när Paulus hade lämnat församlingen så hade det kommit ett nytt ledarskap. Och det var nog på många sätt karismatiska personer med under och tecken av allt att döma. Men det var ändå ett falskt ledarskap. Allt lät rätt och allt såg bra ut, eller åtminstone nästan allt. Men Paulus säger att ni har ju fått ett ledarskap som förhäver sig över er, som utsuger er, som slår er i ansiktet och förnedrar er. Och ni borde ha begripit att jag som istället lider för er skull är det ledarskap som Gud har tillsatt och inte de där. Och han skriver hela det andra Korinthierbrevet för att ge församlingen en chans att jämföra ett falskt och ett äkta ledarskap med varandra. Och den jämförelsen kulminerar i 11 kapitlet. Men redan här i 4 kapitlet säger han nu så här: jag anbefaller mig inför Gud hos var människas samvete. Vad betyder denna konstiga formulering? Jo, den betyder så här: om ni nu ska jämföra det nya ledarskapet med mitt ledarskap, så känn efter i samvetet, vet jag. Kolla på kanal 3. Hur känns det? Känn efter vad som är äkta. Eller som Jesus säger till fariserna vid ett tillfälle: varför låter ni inte ert eget inre döma om vad rätt är? Saker kan se rätt ut och vara fel. Och saker kan se fel ut och vara rätt. Men hur i all sin dar ska vi kunna veta det? Jo, det finns något som heter samvetet. Ibland kallas den här funktionen i Bibeln för andebedömning. Och andebedömning handlar inte om att jaga demoner i alla lägen och alla situationer. Folk kan bli lite upphetsade av det här med demoner när de upptäcker att de finns och blir väldigt sensationslystna och tjatiga och ska hitta demoner bakom varje husknut. Men det är inte andebedömningens funktion, utan det gäller att bedöma människans ande. För samvetet är en viktig del av människans ande. Och med min ande, med det samvete jag har i min ande, kan jag bedöma vad som finns i en annan människas ande. Jag kan bara ta en text om det här. Johannes första brev, det 4 kapitlet. Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna huruvida det är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma och som redan nu är i världen. Oj, vad grunnat över den texten. För jag första gången jag läste den, jag inte första, men någon gång av alla gånger, så tänkte jag, men då skulle det ju gå alltså att ställa upp alla föregivet kristna människor på en rad, och så går man och frågar var och en: är Jesus Kristus kommen i köttet? Är Jesus Kristus kommen i köttet? Är Jesus Kristus kommen i köttet? Ja, 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 nej. Du får inte vara med, säger man då. Här är en som säger nej. Så lätt skulle det vara att gallra ut falska profeter. Jag undrar länge, menar det verkligen Johannes det? Det är väl ingen konst att säga ja. Jo visst, men det är då du ska använda kanal 3. För hela rasket kommer naturligtvis att säga ja, men inte alla kommer att mena det. Och här och där kommer du att känna: det där jaet var inte sant. Och då har du gjort en andebedömning. Därför att du har känt vad som är äkta i den personen. Paulus säger att människan består av ande, själ och kropp. Och det är ju intressant. Kroppen vet alla vad det är och själen vet alla vad det är. Men vad är anden? Vad är anden? Samvetet är en del av människans ande. Men var sitter anden? Somliga de pekar på magen när de ska tala om sin ande, som om den satt någonstans i höjd med levern. Är det sant? Är det så att man känner ett tilltal någonstans nere i övre magregionen, så är det anden. Men när man känner någonting i huvudet så är det själen. Stämmer det? Vad är anden? Tittar vi på olika bibeltexter så ska vi finna att själen förknippas med tanke, vilja och känsla. Tittar vi på människans ande, nu talar vi om människans ande, så förknippas den också med tanke, vilja och känsla. Men det finns en viktig skillnad. Så fort som anden är inblandad så finns det också ett drag av gemenskap. Men där själen finns, där handlar det bara om människan själv, ensam, isolerad eller oberoende av sin omgivning. Och det här, det återspeglas i Gamla testamentet. För människans ande, det beskrivs här som luften som vi andas in och ut. Nu har vi suttit så pass länge i den här lokalen, så nu har vi nog haft den här luften i våra lungor allihopa några gånger om. Så vi har en gemensam luft här i kyrkan. Men själen, den hänförs till blodet i Gamla testamentet. Och det är alltså en livsprincip som hela tiden håller sig innanför skinnet på dig och mig. Om vi inte företar blodtransfusioner och annat sånt här. Men i normala lägen så är själen någonting som stannar innanför skalet på oss. Medan anden är någonting som kan nå allra djupast in i oss men också gå långt utanför hudens gränser, så att säga. En sån festlig bild. Jag tror för min del det är mer än en bild, men det får du bedöma själv vilket du tycker. Ta det som en bild om du vill. Och förstå att anden i människan kan nå långt utanför människan. Och min ande och din ande kan mötas. Och när de gör det, då kan vi börja känna vad vi har varandra. Vi kan börja i anden att samveta med varandra. Därför att vi når fram till varandra. Om vi inte har blivit så sargade och skadade i vår ande att vi inte längre vågar eller kan komma varandra till mötes. Vilket jag tror är en viktig ingrediens i det som vi på vanlig svenska kallar ensamhet. Där man inte längre upplever att man riktigt kan nå kontakt med människor i sin omgivning. Där man kanske hela tiden går omkring och känner att man lever bakom en glasvägg, som somliga säger. En utanför känsla. Jag når aldrig riktig kontakt. Vad är det vi inte når kontakt med? Vi hör ju så bra och vi ser så bra och vi kan pilla och ta på varandra. Och vi kan lukta in varandra och vi kan göra allt möjligt. Vad är det vi inte når? Ja, det är om min ande inte når din ande. Då upplever vi på något sätt en kontaktlöshet. Därför att anden skapar gemenskap. Själen är tanke och vilja, känsla, men helt innanför mitt eget skal. Har ingenting med relation och gemenskap att göra. Men anden har med relationer att göra. Själens kunskap, det är mitt egen vetande, det här som jag kan använda helt på egen hand. Och som fungerar bättre ju mer oberoende jag är av relationer runt omkring mig. Men samvetandet, det är ett vetande som bara kan fungera i relation med någon annan. Jag kan inte samveta på egen hand, men jag kan samveta ihop med någon annan. Och lyssna in en annans personlighet, känna det som en kontakt. Och det är så viktigt att vi får se den här kontaktfunktionen i våra liv och förstå att den är ett uttryck för människans ande. Här kan vi känna igen anden, den sitter inte här. Utan det är någonting som liksom kan flöda fram och tillbaka. Skapa en kontakt människor emellan eller mellan Gud och människa för allt i världen också med fienden. Men överhuvudtaget där vi upprättar en kontakt så som vi kan uppleva som en gemenskap. Där vi når fram till varandra på något sätt. Där är alltid anden inblandad. Anden i människan. Vi ska se ett par texter på det här. Kolosserbrevet 2:5. Kan vi gå tillbaka till NT81 igen? Kolosserbrevet 2:5. Ty även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ja, så där kan vi ju säga ibland. Jag är med dig i anden, betyder jag tänker på dig. Jag tror för Paulus betydde det något mer. Jag tror han var verkligen närvarande där. Med en osynlig del. Den del av honom själv som kan sträcka sig långt utanför skinnets materiella gränser. Och det kan vi se nästan tydligare om vi går till 1 Korinthierbrevet 5. Man säger att det förekommer otukt bland er. Till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, fällt domen över den skyldige. I vår Herre Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss, en sådan person ska överlämnas åt Satan, så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Paulus är nu inte alls i Korinth när han skriver det här. Ändå har han ett behov av att komma samman med människorna i församlingen. Därför att Jesus har en gång sagt, vad två eller tre kommer överens att bedja om, det ska de få. Och den överenskommelse det här handlar om är inte något man kan resonera fram eller rösta fram eller besluta fram i demokratisk ordning. Utan det är någonting som föds fram när vår ande kommer samman. Det är alltså ett uttryck för en gemenskap där vi når fram till varandra och når fram till Herren. Ni, er ande, min ande och Herrens kraft. Det finns alltså en gemenskap både i vertikal och horisontell led. Och Paulus säger, jag är hos er i anden och nu så åtgärdar vi det här. Det betyder inte bara jag tänker på er lite grann ibland, utan han är faktiskt närvarande i anden. Anden är, vad ska vi säga, det som överskrider alla materiella gränser i människans liv och upprättar gemenskap mellan vår invärtes människa och andra människor. Eller med Gud, eller eventuellt med fienden. Och när den gemenskapen uppkommer, då uppstår också förutsättningen för att vi ska kunna samveta med varandra. Du kan ju se hur det står i 6 kapitlet och 17 versen. Där står det så här att den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Där har du alltså mötet mellan Guds ande och din ande. Och hur det gör det möjligt för oss att förnimma vem Gud är och vad han vill. Och den typen av kunskap, att veta vem Gud är och att veta vad han vill, det kallas i Bibeln för andlig kunskap. Vi kan se Kolosserbrevet 1. Vi kan bara läsa i 7 versen. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Den andliga visheten och insikten, den talar om för oss vem Gud är och vad han vill. Och den tillflyter oss alltid på kärlekens våglängd. Vår ande blir uppfylld av Guds kärlek. När vi når den fungerande kontakten med honom, därför att han är kärlek. Och alla hans tankar är kärlekstankar. Allt han vill, vill han i kärlek. Och har vi andra tankar om Gud, så beror det bara på att vår Guds kontakt i anden ännu inte har fått växa sig tillräckligt stark. Bli inte ledsen, min vän, om du gör den upptäckten. Därför att vi är ständigt på väg emot en rikare och djupare Guds kontakt. Fullkomlig blir den inte förrän på den yttersta dagen. Men då, i anden, kan vi alltså känna in varandra. Och då kan vi ju till en början, när vi möter en människa, känna, är det här en människa som har omvänt sig på allvar, eller är det inte det? Som vi konstaterade nyss, när vi hade det här begreppet andebedömning framme. Många kanske bara är kristna med munnen och inte egentligen med sin invärtes människa. Låt oss lyssna till ett ord av kung David i den 32 salmen. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och i vilkens ande inte är något svek. Det tycker jag är en sån skojig text. Därför att jag tror att det är så här när vi träffas. Kanske vi inte känner varandra förut. Och man skakar hand med varandra och man ler vänligt mot varandra. Och man försöker på allt sätt att vara någonting annat än sig själv på både kanal 1 och 2, eller hur? Man gör sig så vänlig och glad och trevlig och mysig som möjligt. Det gör vi ju alltid, det gör alla. Men samtidigt så börjar vi känna efter på trean. Det gör också alla. Vad är det här för en person egentligen? Och det jag tror vi känner efter först av allt, det är detta en människa att lita på? Hur mycket av det här leendet är påklistrat och hur glad är han egentligen? Och så börjar vi frenetiskt att tala om vädret. Det regnade i förra veckan. Ja, fantastiskt vad det regnade förra veckan. Och det stod som spön i backen. Och jag skulle ut med hunden och blev alldeles dyblöt. Och det regnade och det regnade och det regnade. Och vi är riktigt gott av oss i hur det regnade förra veckan. Ingen av oss är intresserad av att det regnade. Men vi snackar frenetiskt om detta regn. Bara därför att vi ska få en chans liksom att känna in på kanal 3. Var har vi varandra? Är detta en människa i vilkens ande det är ett svek? Eller är det här en person man kan lita på? Och du vet hur det är Jesus säger när Natanael dyker upp första gången. Se, detta är en rätt israelit i vilken icke finns något svek. Och Natanael yttrar förundrad. Hur kan du känna mig? Ja, det är kanal 3 igen. En människa i vilkens ande inte är något svek. För en person som inte har omvänt sig till Gud, vars hjärta inte är riktat emot Gud, och en människa som inte vandrar på Guds vägar, i hans ande finns hela tiden också detta. Det finns en utsändning hela tiden i hans ande som talar om att detta är en människa som inte vandrar på Guds väg. Sen spelar det ingen roll vad hans mun säger och hans gester vittnar om. Han kan se jättefrom ut, men hans ande ger ett sannfärdigt vittnesbörd. För det intressanta, och det vet vi allihopa av erfarenhet tror jag, att på kanal 1 kan man bluffa ganska friskt. Och på kanal 2 kan man bluffa jättemycket. Men på 3:an, hur bluffar man där? Det är inte så lätt. Och därför så är det väldigt skönt när man möter en människa och känner att 1:an, 2:an och 3:an stämmer överens. Då infinner sig en väldig vila i ens inre. Och så tänker man, det där är en människa som är äkta. Ja, men hur kan jag veta det? Jo, därför att 1:an och 2:an stämmer överens med 3:an. Och Gamla testamentet har en hel del att säga om människans ande, både den oomvända och den omvända människans ande. Hur, så att säga, utsändningen på andens våglängd kan ändras när människan omvänder sig. Och nu är det så att när jag har tagit fram de här texterna så har jag läst i den hebreiska grundtexten. Så det är inte alltid det står ande i den svenska översättningen, men det får inte bekymra oss. Vi får ju ta texten som den står ifrån början. Vi ska gå till Ordspråksboken 16. Och där läser verserna 18 och 19. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga, står det. Men i hebreiskan står det att en högmodig ande går före fall. Och bättre är att ha en ödmjuk ande bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga. Ja, det där, det kan man ju känna ibland. Man kan känna människor som ser väldigt vänliga och artiga och ödmjuka och trevliga ut. Men så stämmer det inte på 3:an. Och man känner att konstigt ändå vad jag känner mig liten och löjlig och plattfotad och fånig och idiotisk i jämförelse med denna superbt ödmjuke man. Har du varit med om det någon gång? Människor som är så ödmjuka som man känner sig plattfotad. Men hur i all sin dag går det till, säger vi? Jo, därför att egentligen så är det här en person som har ett högmod i att vara ödmjuk. Man kan ha det som sin största stolthet. Titta vad ödmjuk jag är. Och det där, det kan man känna på kanal 3. Jag är inte alls lika ödmjuk som han, usch, en så dålig kristen jag är. Men hur uppkom en så konstig tanke? Jo, det var ett ödmjukt yttre men en högmodig ande. Ibland träffar man människor som är högmodiga rätt igenom på både 1:an, 2:an och 3:an. Visst. Och det känns nästan vilsamt därför att som sagt, det är i alla fall äkta. Vi ska gå till 29 kapitlet och 11 versen. Där står det så här i svensk översättning. Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut. I hebreiskan står det lustigt nog. Dåren släpper sin ande lös. Men den vise stillar den till slut. Lustigt. Jag tror det är rätt översatt. Jag tror det handlar om vred. Jag tror att det här är en beskrivning av det vi ibland kan känna inför varandra. Det finns människor som man blir rädd för. Fastän de kanske aldrig hotar en eller bökar eller bråkar med en. Har du varit med om det? Det finns människor som är skräckinjagande. Fastän de kanske är... väldigt beter sig som folk i allmänhet. Jag hade en lärare när jag gick i skolan. Det var ingen som drömde om att bråka för honom. Inte därför att vi någonsin hade sett honom arg, utan bara därför att man visste på kanal 3 att när den gubben blev arg, då var det bäst att vara i vägen. Det fanns ju andra lärare som vi retade timma ut och timma in och njöt av att se dem arga. Men inte den gubben. Därför att honom var vi rädda för. Och han höjde aldrig rösten. Jag såg honom aldrig arg. Han hade perfekt disciplin på sina lektioner. Vad egendomligt. Men vi kände alla detta med oss på kanal 3. Att här fanns så att säga en väldig kapacitet till vrede, fast han aldrig utnyttjade den. Ett sorts avskräckningsvapen, så att säga. I terrorbalansens tid. Vi ska gå till 18 kapitlet i Ordspråksbok. Och se på den 14 versen. Mod uppehåller mannen i hans svaghet, men ett brutet mod, vem kan bära det? Ett brutet mod. Ja, här känner vi att vi närmar oss de företeelser som i kliniskt språkbruk kallas depression. Vem orkar bära ett brutet mod? Men vet du vad det står i hebreiskan? En bruten ande. Och det tycker jag är ett mycket intressant uttryck. Det talar om för oss en sak, nämligen att den här kontaktfunktionen i våra liv kan bli skadad. Vi ska jämföra med hur Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 5:23. Där står det så här: må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Vi behöver helgelse till ande, själ och kropp. Eller om du så vill, ett helande. Därför det finns inga skarpa gränser mellan helandet och helgelsen. Båda är ett Guds övernaturliga ingripande i vår person. Det finns ett helande till kroppen. Det är vi väl förtrogna med. Det finns ett helande till själen. Det är vi också väl förtrogna med. Men ibland behövs det ett helande till anden. Och det är framför allt när den här kontaktfunktionen är störd, så att vi har svårt att nå fram till en upplevd gudskontakt och en upplevd kontakt med varandra. Och ofta är det så att människor som upplever sig stå utanför mänsklig gemenskap, de klagar också över att de inte kan pejla in Gud. Och så tycker de, jag är övergiven av både Gud och människor. Men saken kan alltså vara den, att det instrument i människan som har just med kontakt och gemenskap att göra, det vill säga människans ande och människans samvete, kan vara skadade. Och att vi får söka läkedom och helande så långt det nu är möjligt inom denna tidens gränser och ramar, för våra samveten och för varandras samvete, så att vi kan få växa till och bli allt mer av relationsmänniskor. Få växa till i en Guds relation och en inbördes relation. Jag tror vi står här inför enormt viktiga saker som psykologin och psykiatrin helt saknar förståelse för. Jag tror att vi här har en nyckel in i människors situation som vi kanske ännu, åtminstone måste jag säga det själv för egen del, jag förstår ännu lite av vad det här handlar om. Det kan låta som om, när vi tar fram de här texterna, som att jag vet allt, men det gör jag inte. Jag känner ingen som gör det heller. Jag kämpar mycket i olika själavårdssamtal med att förstå hur denna kunskap ska appliceras in i ensamma och sargade människors liv för att de ska få uppleva gemenskapens glädje, den som vi är skapade för. Jag måste säga, jag misslyckas ofta. Någon gång ibland får man nåden att se att det fungerar och att känna att det här är rätt väg, fast vi måste ännu växa mycket i insikt, förståelse, kunskap och kanske andlig kraft till att ta emot läkedom för kanal 3. Ändå måste vi se, Bibeln talar om de här tingen som vi alla känner till, talar med mycket större insikt än denna världens visa och kloka. Och det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Vi ska inte skämmas för vår Bibel. Utan jag tror att vi ska med stor tillförsikt söka Herren för att mer få veta hur vi ska kunna hjälpa varandra här. Det kanske är så att vi lever i en tid med enorma möjligheter till att såra varandras samvete. För samvetet är nog det känsligaste vi har i våra liv. Det är ett finstämt instrument med vars hjälp vi känner in varandra. Och sådana rallarsvingar som vi delar ut mot varandra, känslomässigt och på allt sätt, det är lätt gjort att samvetet tar skada.